Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Life is full of what-ifs, some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Fasiken vad det här ämnet är svårt och det är känsligt.
Ett väldigt laddat ämne där det finns mycket åsikter.
Idag så handlar Läkarpodden om övervikt bland barn. Och det här är ett problem, det kan vi väl i alla fall konstatera, doktor Mikael?
Ja, det är ett tilltagande problem i Sverige och globalt också. Väldigt stort problem.
Och bara för att vara riktigt, riktigt tydliga, det är ett problem för det innebär hälsorisker för våra barn. Det här handlar inte om skönhetsideal, det här handlar om hälsa. Med då, så kan vi väl konstatera att fetma bland barn och ungdomar i Sverige ökar. Vi har alltså 20-25%, nästan var fjärde barn i 10-årsåldern är överviktigt. Och då, om vi bara liksom utgår ifrån det, hur mäter man övervikt på ett barn? Är inte det svårt, doktor Mikael?
Nej, inte speciellt. Nu är det ju så här att de flesta är ju ganska insatta vid det här laget vid BMI-kurvan. Och den är ju avsedd för vuxna, och för vuxna brukar man ju prata om 18 år som gräns. Ja. Man kan tänka sig att den går faktiskt lite längre för eftersom vi mognar. Men vid 18 år och där är det satt och så får det bli. Ja. Och då pratar man om vad som är övervikt, alltså ett BMI eller folkmasseindex, body mass index, där man räknar ut på ett mycket enkelt sätt utifrån vikten och längden.
Ja, men så, kan du säga då, bara säg formen snabbt så att vi får...
Vikten genom längden i kvadrat.
Vikten genom längden i kvadrat. Då får man fram en siffra. Ja. Det är ett BMI. Ja. BMI ska ligga på en vuxen mellan...
Ungefär mellan 18,5 och 25. Du kan ju vara underviktig som vid anorexi till exempel eller andra tillstånd. Mm. Och vid efter över 25, mellan 25 och 30 på ett ungefär. Men det funkar ganska bra. Mm. Och då är man överviktig eller i en liten riskzon. Och sen så är man fet om man har ett BMI över 30. Och så pratar man ibland om extrem fetma, då är det över 35.
Obes. Ja. Obesitet.
Obesitas, ja. Just det.
Obesitas, ja. Okej, men det här, det är det jag tänker. Det här handlar ju om vuxna människor, det är ett helt annat. Och även där finns det ju så att säga liksom, ja, och det är, människor som man inte kan räkna BMI på, till exempel
gladiatorerna.
Nej, men alltså, till exempel gladiatorerna. Men det finns ju människor som tränar väldigt mycket.
Tänk på gladiatorerna.
Som, precis. Men det var ju bara ett exempel. Det finns ju människor som tränar som inte är gladiatorer också.
Sant. Idrottsmän i
Ja, men gravida. Det finns massor med undantag från regeln. Men jag tänker så här. Det kan inte vara tillämpbart på barn på samma sätt. För barn har ju också väldigt mycket olika faser. Och jag tänker så här. När vi pratar om att 20-25% av alla barn i 10-årsåldern i Sverige är överviktiga. 10-årsåldern är ju precis den där åldern innan man skjuter fart på höjden. När det är faktiskt ganska vanligt att barn samlar på sig lite mer. Är det inte farligt att prata om övervikt och barn?
Nej, verkligen inte. Vad bra att du tog upp det där. Och vi följer ju väldigt noga viktkurvor när en kvinna är gravid och så ser man sig att man går upp i vikt på det sättet som man ska göra. Mm. Man följer om det går för lite eller för mycket och sånt där. Det här vet man riktigt väl. Sen så föds då barnet och så följer man, och då kallas det för ISO-BMI istället. Och det är en tillrättalagd kurva. Man kommer, vi ska inte sitta här och rabbla siffror, men det ligger lägre än för vuxna. Så att om du har för en 10-åring som har ett BMI på 25 så kommer det vara mycket mera. Men, och det kan vem som helst oerhört lätt följa och komma åt den.
Men man går väl på sin egen viktkurva när man är barn. Alltså man mäter ju vikten på ett barn från det att de föds. Så att så länge man håller sig till sin egen kurva så är det väl bra?
Ja, precis. Så, beroende på var den ligger då. Men det finns ju riktlinjer vad en treåring ska väga på ett ungefär, beroende på liksom hur gammal den är och hur lång den är. Och de här kurvorna det är inget svårt för en vanlig sköterska på en vårdcentral att följa och se om man är på väg åt fel håll av något sätt. Mm. Om man väger ett barn en gång om året eller lite tätare. Skolan, jag tycker skolan bör göra det här.
Men det gör man väl i skolan? Ja, man precis. Går väl på kontroller hos skolsköterskan? Ja,
och då ser man ju då. Och det här, men då kommer vi igen, och det här har vi ju ständigt, det här känsligheten med att diskutera kring när ska man säga till ett barn. Och säga, men barnen får ju vara som de ska vara och sånt här. Vi vet, jag säger igen, vi vet väl när barn börjar bli överviktiga. Det där med att alla får vara precis som de vill och sånt där, det är klart de får. Men vad man är ute efter, vad hälso- och sjukvården är ute efter, är att begränsa risker och se vilka barn som utsätts för stora risker.
Okej, vilka är riskerna med att vara överviktig som barn?
Man grundlägger ett felaktigt beteende till mat, ett felaktigt beteende till rörelse, till motion och även idrott. Jag vill passa på där och flika in att när vi pratar om fysisk aktivitet, det är inte alltid fysisk aktivitet måste vara idrott. Utan man kan ju bara vara livlig och röra sig och göra saker. Mm. Så det är inte, men för vuxna blir det ofta att det förknippas med
att man måste gå iväg och träna en
timme. Man ska iväg och
men
träna.
Barn är på ett annat sätt. De rör sig ju mycket mer hela tiden.
Ja, eller inte, va?
Ja, fast naturligt i sig så rör de sig väl ändå mer än en vuxen.
Men mindre än förr. I min poäng.
Ja, det är mycket möjligt att det är så. Men jag måste bara, innan vi går vidare, Dr. Mikael, det som gör att ämnet är svårt att prata om, det är ju att man absolut inte vill liksom facka in alla barn i en form där alla måste se likadana ut, och om man sticker ut åt något håll då är det övervikt och fara och färd och då ska det bantas. Så man är ju livrädd för att barnen inte ska få vara precis som de är och accepteras oavsett om de är små eller stora, om de är lite smalare eller lite rundare.
Ja.
Man är ju livrädd för att liksom överföra alla de här skönhetsidealen och kraven på barnen. Jag tror att det är där kritiken ligger.
Ja, och det förstår jag. Och därför ska vi försöka hålla oss till hälsosidan av allt detta. Vi vet att överviktiga barn kommer att få problem med blodfettstörningar, med diabetes typ 2, med insulinresistens, vilket är steget innan, när man alltså måste ha extra mycket insulinpåslag för att få samma bromsande effekt på blodsockersvaret och sånt där. Vi vet att det här är hälsorisker. Vi vet att man kommer få ett kortare liv. Man kommer ha ett mer begränsat liv. Och man kommer kräva mer mediciner. Om man är gravt överviktig. och som vuxen till exempel om man har ett BMI över 30. Mm.
Men och, inom ramen för liksom, ja, upp men, till 30. Men,
ja, och med det här försvar, vi ska ju inte göda barnen med läsk bara för att nej. Barn ska få vara som barn. Vi får, ska väl få dricka så mycket läsk de
nej,
vill.
Nej, men det tror jag inte någon tycker, Mikael, om jag ska vara ärlig. Jag tror bara att det finns de människor som är emot att man överhuvudtaget pratar om vikt och barn, tror jag inte säger att vi ska få göda barnen med läsk, utan snarare kan inte bara barnen få växa upp och vara som de är och accepteras för att de ser ut precis som de gör.
Och det tycker jag. Och det är det.
Ja, men finns det inte en risk i det? Kan du inte se det? Att det finns en risk för att man liksom pratar om att att man liksom har en mall där alla måste ingå.
Ja, absolut. Och det tillstår jag absolut att den risken finns. Och då finns det väl, som jag ser det, i stort sett bara en sak att göra. Och det är prata och förhålla sig till de fakta som vi har kring ämnet. Det vi de facto vet. Det, om någon ska få, och det gäller ju allt ifrån högt blodtryck till höga blodfetter till cancerutveckling. Vi vet att det här överrepresenteras hos överviktiga vuxna. Vi vet att om du är överviktig som 8-9-åring så kommer över 80% av de 8-9-åringarna att vara överviktiga som tonåring. Detta vet vi, nu gissar vi inte. Dessa tonåringar kommer att få följdsjukdomar. Diabetes kryper ner i åldrarna. Detta vet vi. Då får vi prata om det. Men jag ska inte kalla det invändning, snarare reflektion i att hur håller vi det här ifrån ett kroppsfysiskt utseende hetsning ifrån? Hur håller vi oss ifrån det? Mm. Ja, det gör vi genom att liksom ta till oss den information det vi har. Det pågår mycket forskning kring det här också. Så vi lär oss mer och mer och mer och mer. Men däremot tycker jag att det finns många gånger en flathet och en feghet att våga ta ställning. Jag vet någonting, men det får man inte göra. Och så gömmer man sig bakom ett spöke som är att alla får vara som de vill. Nej, det tycker jag inte. Vi ska inte hjälpa att alla ska vara så överviktiga. Sådär. Och barn blir överviktiga om de får tillgång på för mycket mat och har dåliga matvanor. Och de blir inte det.
Men kan det inte vara genetiskt?
Ja, det kan det
faktiskt. Tänk om det är genetiskt. Tänk om föräldrarna serverar, det är halva tallriken, det är tallriksmodellen och det är inga sötsaker förutom på lördagen. Och det är inte läsk utan det är liksom... Och sen så finns det en genetisk preposition.
Ja, predisposition var det
ordet. Ja, så hette det. Förlåt, men jag blev så uppspelt och upphetsad och tänkte nu kan jag äntligen äta de där svåra orden som doktor Mikael brukar köra med. Du fattar vad jag menar?
Jag fattar vad du
menar. Genetiskt. Alla kan inte vara smala. Alla kan inte se likadana ut. Alla kan inte vara långa. Vi är olika. Vi är korta. Vi är breda. Vi är tunna.
Håller med. Fullständigt. Och så är det. Men den genetiska variationen här nu att som förklaringsmodell att vi har olika ämnesomsättning och sånt där. Visst, vi pratar om det rör sig om procent. Men de är extremt överviktiga, vilket det är en helt annan grupp. När det finns genetiska faktorer som gör att man... Men då är det ju extremfetma. Det är inte den här vanliga läsköverviktsfetman. Och den är speciell och de representerar, jag skulle påstå, mindre än en promille. Men de finns. Det finns en mängd. Jag kan ta som ett exempel Prader-Willis syndrom. Det vet de som har sådana barn. Och även Morbus Down har det här bekymret med en helt annan disposition, fördelning av var fettet sitter och ämnen och sånt. Men det här är ju ändå en på 100, en på 1000 någonting. Mm. Och det är inte de som står för den här ökade viktuppgången i västsamhället. Där Sverige är ganska bra.
Sverige är ganska bra på att...
Det här med att vi är inte värst i Sverige vad det gäller vikt.
Men kan vi inte titta på lite grann? Hur ser det ut? För det pratar ju alla om, att övervikten ökar och övervikten ökar bland barn. Och någonstans så känner nog alla vuxna och föräldrar att det är liksom vårt ansvar när barnen börjar, så att säga... hälsomässigt gå upp för mycket vikt.
Och det har man gjort mycket undersökningar. Det finns nya som har kommit. Och det är slående hur de befinner sig på geografiskt olika platser. Om man tar Sverige, Belgien, Holland så ligger vi ganska bra till. Det är en mindre grupp. 10 12%, och i Sverige nu senast var pojkar här nu, och så är det 17-20% någonting som är överviktiga i 10-årsåldern. Men man kryper ner mot centrala Europa, södra Italien finns det områden där det rör sig om 40% av 10-åringarna är överviktiga. 40%. Sen om vi drar oss vidare ner mot Stilla oceanen och ögrupper där, ganska isolerade samhällen. Vi ska kanske inte fastna i det, där mot 80-90% är det. Men där finns det andra sociala, ekonomiska faktorer som spelar roll.
Men det är väldigt stora variationer. Men vad är det som gör att det är så stor skillnad på till exempel Sverige och Italien? För jag tänker att det är ju ändå två europeiska länder. Det ser ungefär likadant ut.
Alltså, man vet att det har en väldigt, det här med socioekonomi. Alltså, har man en låg utbildningsgrad och ont om pengar, då äter man sämre mat. Och man följer kostråd sämre, man tar till sig dem sämre. Det här är ju det, är ju det man tror. Man bevisar det här indirekt på många sätt. Och att det är så, det vet vi. Men riktigt varför? En intressant undersökning jag läste från England var, då hade man frågat 1000 kraftigt överviktiga par om deras barn var överviktiga. Och då hade 80% av de här sagt nej. Och alla barnen i de här, då, det vill säga, vad försöker jag säga med det här? Om en kraftigt överviktig person inte ser sig själv som det, så är det dennes egen ensak, och varje människa bestämmer över sig själv, naturligtvis. Men om man har en svår övervikt och inte inser det, då är riskerna mycket, mycket stora att man överför det här på sina barn. Och barnen gör som föräldrarna gör. Mm. Barn gör inte som man säger till dem. De gör som föräldrarna gör.
Men då måste jag få ställa en fråga om det där. Om det nu är så att man ser ett väldigt tydligt samband mellan kost och övervikt bland barn. Mm. Och så ser man också att om man till exempel har lite sämre med pengar, så är man mer benägen att äta sämre mat. Vilket ju då gör att barnen får sämre mat.
Ja.
Och då ökar risken för att man går upp i vikt med alla följdsjukdomar som kommer på det.
Ja.
Då undrar jag så här, borde vi eller borde vi inte införa någon slags reglering av all den här skitkosten då, som ju är billig och lättillgänglig? Sockerskatten har man ju pratat om.
Ja, precis. Och den är intressant, för den ska vi prata lite om vad det gäller i ett globalt perspektiv. Så har ju Mexiko till exempel infört lite sockerskatt och i synnerhet på läsk. Mexiko har gått om USA i att dricka. De är läsk. Värst i hela världen. Man dricker, mexikanerna alltså, dricker 163 liter läsk per person och år.
Du skämtar.
Man,
163 liter? Jag dricker alltså inte ens så mycket vatten.
Ja, då, och då har man då lagt på en skatt på läsken. Ja. Och då, det här är saker som jag har också själv lärt mig nyligen. Jag hade inte de här siffrorna riktigt. Det här, då har man lagt en skatt för att få begränsa läsk. Köpandet och läskintaget då. Mm. Och då har den fungerat. Och att man, så att man har sänkt då på de senaste, det här var 2014 tror jag, så har man sänkt då läskkonsumtionen med 10-12% sedan den här skatten införs. De kan ha gjort andra saker också. Men man har ju problem med övervikt generellt också. Mm. Så att det är ett större problem. Här har man fler överviktiga 10-åringar än vad vi har i Sverige.
I Mexiko pratar
de. Ja, i Mexiko. Ja. Så att, men där funkar den här skatten. Men skatten, sen vet jag ju inte liksom om förutsättningarna, man kan dra direkta paralleller med skatter i Sverige och sånt där.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Det ger jag mig inte riktigt in på. Och avslutningsvis, så här är det.
Men jag tänker så här, 163 liter läsk känns ju bara inte bra för någon oavsett liksom. Men jag tänker också så här, jag har ju lite granna latinamerikanska rötter och jag säger inte att det är så här överallt. Jag har aldrig själv ens varit i Mexiko, så jag har ingen aning om det kan vara det. Men när jag växte upp, då var det lite så här att barnen skulle vara tjocka och trinda och man skulle kunna liksom suga tag i kinden, och det var liksom ett tecken på att föräldrarna var bra, de gjorde någonting bra. Och jag vet, min mamma sa att ju tjockare desto bättre, för då står de emot när de blir förkylda och sjuka, och då har de motståndskraft liksom.
Ja, precis. Och det här ur ett evolutionsperspektiv, när våran ämnesomsättning grundlades, så stämmer nog det här. Det är därför vi har ett sockersug. Det fanns inte så mycket socker liksom för 200 000 år sedan. Det fanns honung och sånt som bina gjorde. Det var några frukter och bär och där man kunde få tag i det. Mm. Och likaså med fett. Men när man väl gjorde det, då gällde det att passa på. Då skulle man ju äta så att man klarade sig. Men då var ju medellivslängden 25-30 år max. Mm. Och nu är den 85 istället. Och då kommer följdsjukdomarna som ingår då när man då lassar på sig för mycket. Och hoten är annorlunda. Men detta har ju ämnesomsättningen inte hunnit ställa om sig till, den här fullständiga extremexplosionen av tillgång av mat.
Av energi.
Av energi liksom. Som finns nära. Ja. Alltså 70%. 7 av 10 mexikaner, vuxna mexikaner, är överviktiga. De har gått om i USA. Och det,
varför är just Mexiko så drabbat? För nu har du återkommer till det.
Ja, dels för att jag läste en specifik studie som är producerad i British Medical Journal. Därför att utbildningsnivån är ganska låg. Lägre där, i de här områdena, i de här befolkningsgrupperna. Socioekonomiskt är lägre än till exempel Amerika, USA då, menar jag. Mm. Och det här har ett kraftigt genomslag. Men det här gamla då, att lägga på sig och ha lite att ta av, det var bra, men det är inte bra längre. Utan då har ju en enorm överrepresentation av diabetes.
I Mexiko?
Ja. Mm. Nu är jag inte ute efter Mexiko, men jag återkom där, för vad där studien hade gjort specifikt. Det här går ju igen i andra, det här är ju gjort i andra befolkningsgrupper också. Mm. Och i Stilla havet, på ögrupper och sånt där man inte har något incitament att röra sig, därför att man har någon naturtillgång beroende på vad det nu är då. Mm. Men det finns ju det finns Tonga eller Rarotonga eller de här ögrupper.
Men jag har varit på Tonga. Ja. Jag vet precis vad
alla
du menar.
Liksom, alla
men jag tänkte att det också var ett annat, alltså någonstans så tänkte jag att det också fanns en annan, hur ska man säga, att det var en kulturell skillnad också.
Ja, men den finns.
Den upplevde jag i alla fall när jag var på Tonga. Tonga ligger i Söderhavet, i en av tusentals öar som ligger där. Och då fanns det, alltså där var ju människor väldigt frodiga, och då tänkte jag dels genetik, naturligtvis matvanor och rörelsevanor och sådär, men också en kulturell liksom att det ansågs vackert och fint och så.
Och det,
och det kunde jag någonstans ändå uppskatta. Alltså jag kunde känna så här, gud vad skönt.
Ja. Och jag har full respekt för den. Men det vi, och jag pratar inte om idealen, men de här idealen då, i den delen av världen, där man kan föredra att vara mer överviktig då, där är ju medellivslängden mycket lägre. Ja. Och någonstans det som vi pratar om i våran värld, en sjukvård, den statsapparat som har utbildat mig då. Mm. Så jag är ju en del av min tid och en del av samhället förstås, och även mina tankar. Mm. Men det är att vi försöker leva så länge vi kan, med huvudet med så länge vi kan, så länge, och man vill ju inte ha ont under tiden och ha så mycket kvalitet och så mycket valmöjligheter som möjligt i livet. Mm. Det är liksom den som är ledstjärnan för mig. Mm. Vilket då osökt för mig in på politik. Ja. Vilket som jag då inte brukar prata om. Och det, men det ska jag göra nu. Och då tycker jag att politiskt sett, alltså vad det gäller i sjukvård i allmänhet pratar vi, nu pratar vi ju barnfetma och det, i synnerhet. Och där borde det vara lätt att hitta politiska gemensamma lösningar. För de måste vara långsiktiga. Och jag skiter i hur skatterna ligger och vem som bryr sig om vad och så hit. Men våran strategi, skolans strategi, omsorg, vårdens strategi, vårt samhällets strategi, det vi diskuterar och stöttar unga mammor och papper. Här ska vi ha en långsiktig, oavsett vilket block som är hit eller dit eller nånt eller fram eller tillbaka. Jag tar inte ställning på något annat sätt än att jag vill att vi ska ha långsiktiga strategier som klarar en ny regering, och det får bildas hur de vill. Men här rör man inte, för ur ett medicinskt perspektiv vet vi. Vi forskade miljarder saker vi inte vet. Men vi vet att kraftig övervikt begränsar livet, ger oss mängder av följdsjukdomar, hjärt-kärlsjukdomar, demens, cancer, allt detta vet vi. Så då tycker jag att man ska låta det här, ska det finnas breda politiska överenskommelser som inte varierar över tid, utan man måste ha strategi. Om man ett barn som om man är 3 år, så ska man ha samma sunda inställning och erbjudanden från samhället när man är 7 och när man är 13 och när man är 17 och 18. Det ska inte ändra sig, utan här är det medicinen som styr. Det är min politiska uppfattning.
Och gott så. Du vill att alla ska få må så bra som möjligt.
Ja, precis.
Helt enkelt. Svårare än så är det ju inte. Och det ingår ju liksom i ditt DNA på något sätt, i egenskap av läkare.
Ja.
Men ska man översätta det här, så tycker du att vi bör införa sockerskatt då?
Nej, inte om den funkar. Om man kan hitta förutsättningar, om vi tror att den funkar. Men det man ska börja med, och det är att vi ska ha kostinformation, kostråd.
Det har vi ju.
Det ska vara lätt att göra rätt. Det ska inte stå godisatta mater i skolan. Vi behöver inte energidrinkar till någon som inte gör av med energi.
Mm.
Vi ska ha en kunskap i samhällets alla delar.
Men kunskapen har vi, Mikael. Ja. Vi vet att man inte bör dricka läsk. Ändå gör vi det. Vi vet att man inte ska trycka godis varje dag. Ändå gör vi det.
Och vi har hela inledningen på programmen är fetma, barnfetman tilltar. Det blir värre. Det är en tickande bomb. Så det här är ett globalt problem.
Men jag vet att i Finland, om vi nu ska prata politik och övervikt i ett och samma liksom. I Finland någonstans så vet jag att de har gjort ett väldigt framgångsrikt försök, experiment, eller vad kallar man det för? Experiment?
Ja, nej, det är inget experiment, det är en satsning.
Man har precis, tack snälla Dr. Mikael. Man har gjort en satsning.
Ja.
Har du koll på den?
Ja, i Seinäjoki, det är en stad i mellersta Österbotten, där jag aldrig har varit, på ungefär 50-60 000 människor.
Ja, vad var bakgrunden?
Att man har noterat samma sak, och viktuppgången för barn är lite större i Finland än i Sverige.
Mm. Så att om den ligger på 20-25% här i Sverige, så har den legat på 25-30 kanske.
Ja, ungefär så.
I Finland.
Ja. Och då har man tagit det här. Och då har man tagit gemensamt grepp. Så då har man ju bestämt liksom i kommunalstyrelsen. Nu gör vi det här på alla nivåer. Vi bannlyser godis från skolorna. Vi har bara bra mat. Vi ser till. De hade lagt ner, ta ett exempel, 50 000 euro på en parkour plats.
Mm.
Vi gör de förutsättningarna de bästa för att alla barn ska kunna röra sig.
Mm.
Så att du kan röra dig, i alla fall vara fysiskt aktiv minst en timme om dagen. Och så gör man en gemensam satsning där alla samhällsfunktioner inkorporeras i det här. Och tar med föräldrarna också. Så då har vi idrottsvärlden, vi har skolvärlden, vi har
hemmet,
allting. Mm. Och de har lyckats vända den här trenden. Så nu är man nere någonstans på 12% överviktiga 10-åringar, till skillnad från som man hade 25. Det här är ju världsunikt faktiskt. Men det visar ju, dels gör de rätt, men det visar att det är en gemensam satsning. Jag har inte den blekaste aning vilken politisk inriktning och vad som gäller i Seinäjoki. Jag kan inte, och det borde jag väl kanske veta. Men det jag bryr mig inte heller, utan det här, är ju, här gör man en långsiktig tanke och den håller. Och det här är någonting som jag tycker att det är väl jättebra om man ska lära av det goda exemplet. Och här är det någon som kan någonting och har gjort någonting. Jag säger inte att den är identiskt genomförbar på alla andra ställen. Men det här är någonting. Man ser att diabetesen går ner. Unga människor som blir insulinresistenta och får diabetes typ 2 är färre just där. Och de är liksom ett föredöme.
Men det här vet jag. Du vet Claude Marcus?
Ja.
Han är väl på Karolinska institutet, va?
Ja, det är han. Ja. Han är professor.
Har jobbat länge just med övervikt, fetma och inte minst i förhållande till barn då.
Ja.
Han pratade, jag vet, vi pratade för, vad kan det vara, 15 år sedan när han pratade om att vi måste bygga en infrastruktur i våra städer som gynnar rörelse.
Ja.
Vi kan inte bara bygga bostäder, vi måste bygga parker så folk har någonstans att röra sig, vi måste bygga cykelbanor, vi måste bygga gångbanor, vi måste liksom bygga en infrastruktur som förutsätter att vi rör oss.
Ja.
Till skillnad från Los Angeles där man inte kan göra någonting utan att ta bilen.
Ja. Precis. Och precis, jag vet att han var med i Nyhetsmorgon för några år sedan när vi pratade om samma sak.
Och man får, han är också för övrigt för sockerskatt, i alla fall om man ska tro det man har läst att han har sagt.
Men det här är ju spännande, för att det här kan man ju liksom, det här finns ju ingenting att invända mot det här. Men det är häpnadsväckande att se ibland, vi vet vad vi ska göra, men vi gör det inte. Barn behöver inte ha godis. När man börjar så är vi, då har vi väl kanske det här sockersuget jag pratade om och honungen för 200 000 år sedan. Det finns nedärvt oss att det här är lite smaskigt och lite gott. Men vi klarar oss utan det, och man frågar inte efter nötkräm på Flingsta klarar ju sig väldigt väl med en vanlig frukost.
Jo, men vänta, jag säger inte emot dig, men jag måste få invända. Liksom livet måste ju ibland få vara lite mer än broccoli och knäckebröd. Alltså du själv är ju ganska duktig på att avnjuta lite rödtjut och en bit choklad.
Ja.
Och den njutningen, alltså som smakupplevelse och så, det måste man väl få unna sig som barn också.
Ja, precis. Och då kör jag med min, det här låter ju väldigt präktigt, men det man gör sällan är sällan ett problem.
Så men om man håller sig till lite lördagsgodis på lördagen.
Ja.
Men sen så vill man
ju ha lite.
Ja, och sen så inte rest, inte hela veckan.
Inte hela veckan, men det finns ju då, finns fredagar och söndagar och födelsedagar. Men sen kan man ju fira allting alltid.
Ja, och fredagsmyset.
Ja, fredagsmyset. Men då är vi
tillbaka. Och sen en annan sak där föräldrarna faktiskt, där det är svårt som för liksom föräldrarna, det är ju det här att det är så tillgängligt överallt.
Ja.
Om du gör rätt hemma hela tiden och sen så sticker ungen iväg på skolan och sen på skolan så finns det en kiosk och i kiosken så säljer de godis och godis är billigare. Det finns inte ens ett alternativ till det. Så det är ju lätt att det blir lite godis ändå varje dag.
Ja, visst är det. Och då har vi igen då, kan samhället göra lite grejer. Det vill säga, du gör det. Om du gör rätt hemma, du gör rätt i skolan och du gör rätt på idrottsaktiviteten när du spelar bandy eller innebandy då, eller rider eller spelar hockey eller någonting. Om du inte har godismaskiner så du kan sträcka dig ner från hästen och köpa en chokladbit. Så om man inte gör det så, då har vi kommit ganska långt. Mm. Då har vi rör vi oss så mycket. Då blir det här inte ett problem. Men nu är det ju inte så. Nu finns det ju precis överallt. Så där kan jag tycka att om man kan ha lite fredade zoner och det är ju, och det tycker jag då, för att kasta in en brandfackla, det tycker ju jag är föräldrarnas ansvar. Det är inte samhället.
Ja, det börjar hos föräldrarna, självklart, och föräldrarna har ju ansvar för sina egna barn, men det är ju svårt som du beskrev det, när man liksom i varenda idrottshall som man skickar iväg ungarna på.
Men där är ju, alltså föräldrarna är ju, vi är ju föräldrar själv, så att vi är ju dem, vi är ju samhället. Så att vi
precis, men det är ju inte vi som sätter upp en chokladmaskin i skolan eller på tunnelbanan eller i hockeyrinken, eller inte i rinken, men du fattar vad jag menar.
Ja. Men jag tycker ändå, om man tittar över det här och gör lite djupdykningar runt omkring, så tycker jag att, återigen för att komma tillbaka till Seinäjoki, så tycker jag att man ska liksom ändå hylla det goda exemplet.
Men vad ska vi göra då, Mikael? För jag vänder mig mot tanken ens på att banta ett barn. Eller egentligen så vänder jag mig mot tanken på att ens prata om ett om kropp och vikt med ett barn. För man, jag vill inte att det ska landa fel. Så vad ska vi göra?
Ja, alltså dels så tror jag att man ska inte vara alldeles för rädd för att prata om det. Man ska göra det på ett bra och ett upplysande sätt och sen inte lägga... Att skuldbelägga någon som är överviktig eller att skuldbelägga föräldrar som har överviktiga barn är ingen bra lösning. Utan det blir alltid, man tränger in någon i ett hörn. Det är psykologiskt väldigt obekvämt, osnyggt och tråkigt att göra. Så det bör man inte göra. Men jag håller med dig. Här är ju en stor risk hela tiden att man kommer in på, vi pratar modedieter. Det är ju mest vuxna personer, för då är vi inne på bantningar, kroppsidealet och sånt här. Och lite av det försöker vi hålla oss ifrån nu, eftersom ämnet för dagen är barnfetma och inte fetma.
Och barn ska väl inte bantas? Alltså, vi brukar ju också säga, människor ska inte banta, det är inte bra. På lång sikt så är det aldrig bra, och inte på kort sikt heller för all del.
Det går oftast väldigt dåligt.
Ja, men det går dåligt. Banta är inte en lösning på ett överviktsproblem. Och när det gäller barn måste det väl vara ännu mer så.
Har man kommit utanför sin viktkurva, det vill säga att man väger för mycket, så om man då styr upp näringsintaget, så kommer man ju, kan man ju behålla vikten, men då växer man ju i kapp. Istället, när man som barn. Det gör ju inte vuxna. Vi har ju liksom vuxit klart då. Men jag skulle ju bara nämna det här. Att det finns ju... Alltså, jag är ju motståndare till alla såna här... All dietfanatism. Det finns ju bara en modell för alla. Man pratar om glykemixindex och paleo och LCHF och sånt här. Mm. Om det funkar för någon så är det väl jättebra. Det som man har ganska dåligt med stöd är ju de långtidseffekterna av olika dieter och dietmodeller.
Men
är ju livsstil.
Ja, men jag vet. Men vänta, jag måste bara klargöra en sak innan du fortsätter med livsstilsförändringar och allting som jag vet att du är inne på nu. Dieter av typen GI, LCHF och allt det där som du nämnde nu, det är väl ingenting för ett barn?
Nej, det är det inte. Utan då är det helt andra saker som gäller. Till exempel något av regelbundna måltider. Ät tillsammans. Sitt och prata. Ett gyllene tillfälle att prata om både maten och annat. Ät inte framför tvn. Handla gärna och laga maten tillsammans. Ta med barnen ut. Nej, det blir ingenting. Var stenhård i butiken. Om barnen, jag tittar ibland på skrikande barn inne på ICA eller Konsum som vrålar på golvet. Man tycker de ligger och ska ha någon godisbit. Och någon mamma som står helt oberörd bredvid, vilket hon inte är. Jag lovar dig, det är ju skönt att som mamma då, så kan jag lova dig. Hon är
tack
upprörd.
Tack för att du berättade för mig.
Ja, hon är upprörd, man är upprörd och står helt skriker. Iskall bara. Mm. Jag är så imponerad. Så jag vågar köra applåder och blåsa och sån här grejer. Jag blir så glad för de här mammorna. Och avundas de verkligen inte när de stenhårt bara nobbar. Nej, du kan inte skrika dig till en extra japp här.
Går du fram och säger det? Ja. Vad duktig du är nu.
Ja.
Alltså vad starkt du är. Gör du det?
Ja.
Ja, det är bra.
Alltså,
då blir man ju peppad.
Ja. Och många gånger så blir det så här, de står så ser jättesura ut och så ler de upp och säger tack.
Man behöver stöd som förälder i de där lägena.
Ja. Så det tycker jag. Sen så är det här med frukt och grönt och sånt där. Det tjatas ju mycket, men det gäller ju både vuxna. Alltså vi äter sammantaget och som grupp så äter vi för lite fisk och käkar för lite grönsaker. Mm. Du kan alltid trycka i den grönsak. Ja, men invänder ju en del att det är ju energi i ett äpple också, det blir ju för mycket energi. Nej.
Nej, men det blir ju inte det.
Det blir ju inte det. Nej. Ja, men det är ju fruktsocker och fruktos och grejer. Så här kan du äta det. De här invändningarna kommer ju jämt. Jo.
Det går bra.
Ja, för det kommer att ta plats. Det har man också kollat upp. Mm. Det där äpplet som du sätter i dig, det kommer ta annan plats för dålig mat. Mm. Liksom. Så de här tycker jag. Och sen så
förlåt,
det här,
du fick jag
alltså, varför inte ha som system att ha vatten som måltidsdryck? Jag personligen älskar ju mjölk. Och det finns mycket energi i mjölk. I de mjölkprodukterna med låg fetthalt, alltså 0,5 och neråt. Mjölk är 1,5, helmjölk 3. Men i med lättmjölk 0,5% fett, där är det ju tillsagt extra A och D-vitamin också. Sen finns det ju skummjölk, heter det någonting annat. Det heter skummjölk på min tid, det är 0,1. fortfarande.
Vad menar du? Minimjölk?
Minimjölk.
Minimjölken.
Mitt fel. Sorry,
ja. Men ja. Den är ju för äcklig.
Det är jättegod.
Nej. Det är
men
det är faktiskt inte.
Men den där kan man... Men, annars att man,
men vatten.
Ja, vatten är bra. Men när man kommer hem från en träning och trycker i sig 1 liter 3% mjölk, alltså, då har du bara toppat upp med liksom 600-700 kilokalorier. Mm. Om ett barn kanske då har 1200 på hela dygnet, så blir det där väldigt mycket energi. Annars är, tycker jag ju mjölk principiellt är en bra grej. Men det är att jag tycker vatten som måltidsdryck är bra. Och en halv liter mjölk då kan man väl tänka sig per dag. Och sen så skulle jag kunna tänka mig, och det är nog fler än jag som har, hoppas jag som har tänkt det här med, man pratar om att vara lite listig i skolan. Alltså det, man ska ha, grönsakerna ska stå först. Det har jag lärt mig av min bror som är logistiker. Mm. Man ska inte ta huvudrätten först, utan först lägger du upp grönsak på tallriken, så får man se vilka platser det får. Mm. Men du måste inte tvärtom. Om det är köttbullar och potatis,
så är det för lite plats kvar till grönsakerna.
Ja, just det. Ja, så du börjar tvärtom. Och sätter sånt här i system. Mm. Så då har man kommit en bra bit på vägen.
Jag har en bra grej som jag kan tipsa om, och det funkar både för att lära barnen att äta grönsaker som de inte är superförtjusta i från början per automatik alltid liksom. Och också för att det är bra, och det är att man börjar med att göra i ordning sallad och grönsaker och morotsstavar och gurkstavar och sätta upp allt det. När jag lagar mat så börjar jag alltid med att göra i ordning grönsakerna.
Ja.
Därför att när de är lite så här hungriga och väntar på att maten ska bli klar,
då
går de och nibblar av det.
Ja.
Och det får de göra.
Ja, det är helt okej. Tänk en knastrig morot.
Jo, men alltså, det kan jag också tipsa om. Barn gillar morötter. Ja. Alltså det är de flesta ungar, nu kan jag i och för sig, nu vet väl inte jag någonting om, har inte jag läst någon studie om. Men mina ungar i alla fall, de kan ha haft svårt för sallad eller för olika, för tomater har jag en som avskyr. Men alla har gillat morötter.
Ja.
Faktiskt. Så det är världens bästa grönsak.
Ja.
Så morots, sån här minimorötter och frukt kan man skicka med i ryggsäcken på morgonen när man ska till skolan.
Ja. Och sen så vill jag samtidigt säga också, igen, jag har ju sagt i många olika former, ja, men köp en hamburgare då för fasen. Ta snabbmat någon gång. Alla människor har en svacka. Men det man gör sällan är sällan ett problem. Man kommer inte att hålla det här till 100%. Och det som är träning, den träning som blir av är bra. De råd man kan följa i sin familj är bra. Det är bra att veta. Liksom, försök. Men det funkar inte alltid. Var inte ledsen för det. Men försök, så kommer ni väldigt, väldigt långt.
Men du, det var ett fint råd. Mm. Men det är väl ingen fel på en hamburgare?
Nej, precis.
Det är inte hamburgaren som är problemet. Det är väl det man äter till. Pommes fritesen och läsken, eller hur?
Framförallt.
Så egentligen skulle man kunna äta hamburgare varje dag. Bara man käkar liksom grönsaker och dricker vatten till.
Ja, principiellt sett så kan man säga så.
Ah. Ja. Vi började ju hela läkarpodden om övervikt bland barn med att jag uttryckte hur svårt jag tycker att det är att prata om det här ämnet. Varför är det så himla svårt? Det handlar ju om barnens hälsa, inte om skönhetsideal.
Ja, men det är väl att samtidigt man lägger sig i någon annan människas liv och hur någon annan människa ska leva sitt liv, och man tycker det är var och ens ensak. Och det är klart det är. Men samtidigt så vill man ju inte liksom, står någon på ett spår och tåget kommer emot den, så vill man ju säga till, även om den är aldrig så lycklig där den står på spåret, så vill man ju säga, du, gå av, du kommer bli överkörd och skadad. Men du får stå där, men det vore bra om du gick av. Så när man ser ett problem komma så vill man gärna göra någonting åt det. Men det är det där att vi har vår integritet, och den framhåller ju vi väldigt mycket i vårat land och på många andra ställen. Men det kan jag känna, men man värnar om människans integritet. Jag hade ett sånt här, fick en fråga av en ganska riktigt kraftigt överviktig mamma som sa till mig, ja, doktor Mikael, jag tycker att skolan lägger sig i för mycket. För nu hade de sagt till mig att när jag var på senaste vägningen här av lille Pelle som är 5 år, så då sa de, nu måste vi vända kurvan tillbaka. Och vad är det där för någonting? Vilken förolämpning. Vi behöver väl inte vända några kurvor tillbaka. Titta på honom, han är väl inte överviktig. Och barnet var svårt överviktigt. Då ska man säga till, ja men snälla du, ja det beror på att du är fet. Och dina vanor håller du på och ger till ditt barn. Och ni kommer att leva kortare tid, ni kommer få diabetes, ni kommer få cancer, ni kommer få högt blodtryck. Och du kan stoppa det nu för lille Pelles del. Men du väljer att inte göra det. om jag skulle säga det här hade hon slagit mig i ansiktet och blivit fruktansvärt upprörd eller gått därifrån, så jag fick en fullständigt inkompetent läkare och som var oförskämd. Mm. Så att vi försöker alltså, vilket gör det här att hur hanterar man det här? Då kände jag verkligen, jag har bara berättat en historia här, att jag kände verkligen hur svårt, hur ska jag nå den här personen som inte har insikten? Det är väldigt svårt. Här måste man göra ett stort tag. Liksom. Här måste hela samhället. Här räcker kanske inte bara med mitt svar. Utan då skulle hon fjärma sig från mig om hon inte fick det svar hon ville ha.
Det är ju alltid känsligt. Därför att det blir ju plötsligt som om... Alltså,
det blir en skuldfråga.
Ja, det blir, och du blir så här. Om du kritiserar mig som förälder så kritiserar du också det mest innersta och det viktigaste i mitt liv.
Ja.
Alltså det är ju supersvårt att se, att skilja liksom, att inte ta det som personlig kritik, utan att ta det som omtanke och omsorg om barnet.
Ja.
Det är ju där någonstans man måste hamna.
Ja. Och det här måste man, och det här kan man ju bara, alltså, och lyckas i de här, det här gör man ju bara om man alltså kan göra det inom formen för vården, vilket det här var ett mer privat samtal då. Men om man har en gemensam hållning och samhället, alltså återigen då, både familjen, skolan, idrottsföreningarna, så har ett gemensamt tänk kring det här, då blir det lättare. Och ett klimat, både ett samhällsklimat och ett samtalsklimat där man tillåter sig att säga saker. Men det är, som du säger, det är svårt. Det är svårt att inte uppröra ibland.
Tack snälla för att du hjälpte mig att ta tag i den här, ja, men i det här ämnet som ändå är svårt. Men vi gör det för hälsans skull och ingenting annat. Och med det så ska vi avrunda.
Ja.
Och vi hänvisar som vanligt till vårt Instagramkonto som heter Läkarpoddens Insta. Ni kan alltid mejla till oss både med åsikter och tankar och frågor och förslag också på ämnen som vi ska ta upp på läkarpodden@tv4.se. Och ni hittar oss alltid på vår hemsida på Nyhetsmorgon. Ha det så bra, puss och kram så länge.
Kram så mycket.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Där var vi.